Tack. Så, god kväll allesammans. Ni som också lyssnar där ute i internetvärlden. Och vi börjar med att be, Herre. Vi tackar dig för den här dagen. Vi tackar dig, Jesus, för att du har gett oss en ny dag. Jag är personligen lika förvånad varje dag som jag slår upp ögonen och ser att världen är kvar. En värld som förnekar dig, en värld som motarbetar dig, en värld som öppet går emot dig, en värld som tillber allt annat än sin egen skapare. Och Jesus, vi är förvånade och förbluffade över den nåd som du ger oss i denna tidsålder. Här vi vet att församlingens uppryckande förmodligen är väldigt snart. Idag var jag på en restaurang och de sa, nej, vi tar inga kontanter här längre, vi bara tar kort. Och personen jag var med frågade, ja, då tar ni ingen dricks heller. Jo, det gör vi däremot, det går bra med kontanter. Så det där är lite av en en sanning med modifikation. Men vi vet att dagen är nära och vi tackar dig, Jesus, för att vi får nåd att leva. Vi får nåd att lära känna dig. Vi får nåd att göra dig känd till de människor som finns där ute runt omkring oss. Hjälp oss att ha ett hjärta för de förlorade, oavsett om de är långa, smala, korta, tjocka, gamla, unga, svarta, vita, blåa, gröna, orangea. Jesus, vi ber att vi skulle ha verkligen ett hjärta för alla förlorade själar som du för i vår väg, Jesus. Vi ber att vi inte ska göra anseende eller ha anseende till person, för det har inte du. I Apostlagärningarna 10, verserna 34 och 35 och Romarbrevet 2, 11. Jesus, vi ber verkligen att vi skulle ha ett hjärta för människor, Jesus. Vi ber att vi skulle ha ett hjärta för evangelisation, Jesus. Vi ber att vi skulle nå ut med det budskap vi har. Och vi ber att andra kyrkor också ska nå ut, Jesus. Och nå ut med sanningen. Inte med något inlindat budskap. Inte med något förvrängt budskap. Inte med något förmänskligat budskap. Utan med ditt ords rena evangelium, de glada nyheterna. Herre, vi ber också för den här predikan. Vi ber att den pulpet eller den predikstol som vi står i ska vara brinnande. Vi ber, Jesus, att vi ska ha ett budskap som betjänar vår generation. Så tala till våra hjärtan denna kväll och bygg upp oss, Jesus, i ditt namn. Amen. Förra söndagen så hade jag en predikan förberedd och jag hade en liten inledning, och när jag började med den här inledningen så kom jag inte längre, jag fastnade på inledningen och det blev hela min predikan. Så jag kommer att fortsätta med det nästa söndag, men jag tänkte på en fråga. En lära som är väldigt bekant för oss alla, förmodligen i våra kretsar. I vissa delar av världen, bland annat i det här landet, så är det en lära som ofta blir ifrågasatt och motarbetad. Och det är inte så på alla håll, men även då man tror på denna lära så kanske man definierar den annorlunda än vad vi gör i våra kretsar. Och det är nämligen läran om den eviga frälsningen. Är den en välsignelse eller är den ett bedrägeri? Vissa människor säger att det är ett bedrägeri att säga till en människa att du är evigt säker, evigt frälst. Det betyder att den människan automatiskt kommer att dra nytta av det och leva i synd och därmed gå förlorad. Så att man lurar bara människor till att synda sig hela vägen till helvetet. Det är egentligen det som man säger. Men om den är sann, då är den en fantastisk välsignelse. Då sätter den oss i ett helt annat ljus. Därför att nu tjänar vi Gud av en annan anledning. Vi tjänar honom inte av fruktan, vi tjänar honom av kärlek. Vi tjänar honom inte därför att vi har några baktankar, utan vi tjänar honom av fri vilja. Och jag har egentligen 4 punkter, var och en är egentligen en fråga. Och den första punkten är att, kan en troende göra något för att förlora sin frälsning? Svaret på den frågan finns på många olika platser i skriften. Men jag tänkte att vi kunde gå till Johannesevangeliets 10:e kapitel och verserna 27-29. Johannes 10, 27-29. Mina får lyssnar till min röst och jag känner dem och de följer mig. Jag ger dem evigt liv och de ska aldrig någonsin gå förlorade och ingen ska rycka dem ur min hand. Vad min fader har gett mig är större än allt och ingen kan rycka dem ur faderns hand. Så vi ser att först och främst är vi i Jesu hand och ingen kan rycka oss ur hans hand. Han är i faderns hand och ingen kan rycka honom ur faderns hand. Så det är liksom en dubbel säkerhet. Vi vilar i sonen, sonen vilar i fadern. Och ingen kan, och det måste också inkludera mig. Ofta säger man, ja men jag kan avsäga mig min frälsning om inte jag vill vara med längre och så vidare. Då kommer inte Gud att tvinga mig att vara frälst längre. Men om jag säger ja till honom, då är jag, det är som att jag får leva med de konsekvenserna av mitt beslut. Om jag skulle kunna påverka min frälsning, det vill säga förlora den, så skulle ju frälsningen vara en gärningslära. En del människor undervisar ett framtungt evangelium. Ni vet när någonting är framtungt på det här sättet. Det vill säga, man lägger till någonting. Man säger så här att, kanske du är evigt säker, kanske du är evigt frälst. Men om du inte gör en överlåtelse 100% när du tar emot Jesus, då kanske du egentligen inte har en sann tro. Så skulle det visa sig sen att du faller tillbaks i synd och du gör det konsekvent och kontinuerligt, ja då kanske du inte var en sann troende och så vidare. Det är ett framtungt evangelium som kräver en överlåtelse innan Gud säger, aha, okej, du trodde tillräckligt mycket. Det finns också ett baktungt evangelium. Ett baktungt evangelium, det är egentligen att du måste bevisa att din tro var äkta. Det vill säga, efter att du har tagit emot Jesus, så om du inte lever rätt, så är det ett bevis på att tron inte var sann. Så nu ska jag liksom bevisa efteråt att tron verkligen var sann. Så vi har ett framtungt evangelium. Överlåt dig, annars är du inte en sann kristen. Du har ett baktungt evangelium. Bevisa att du är en sann troende. I 1 Petrus 1. Jag kan slå upp första Petrusbrevet och sedan det första kapitlet och verserna 3-5. Så 1 Petrus 1, 3-5. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader i sin stora barmhärtighet. Har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp. På nytt födelsen. Sen i vers 4. Till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna. Och som är förvarat åt er i himmelen. Vers 5. Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och ska uppenbaras i den sista tiden. Så han har fött oss på nytt. Och han har förberett och planerat ett arv för oss. Och det är han själv som bevarar oss tills den dagen vi kommer att få detta. Och faktum är att veta att man är trygg och säker gör att vi blir mer produktiva. En av de bästa illustrationerna som jag har hört, och som ni säkert kanske har hört vid något tillfälle också, det var att när man byggde Golden Gate-bron som ligger utanför San Francisco. Jag tror att den byggdes på 20- eller 30-talet. Den är ganska gammal faktiskt. Så den här bron var ju väldigt högt över vattnet. Ramlade man från de här byggnadsställningarna eller balkarna som gick ut över havet, så dog man när man slog i vattnet. Man tycker att vatten är mjukt, men det är det inte när man faller 100 meter ner i det. Människor dog, men någon kom på den briljanta tanken att vi spänner ett nät under arbetsplatsen. Och det är vad vi kallar för ett skyddsnät. Det är helt normalt och helt naturligt på platser där folk kan ramla. Cirkus till exempel. Man har ett skyddsnät man ramlar i. Och det som förvånade var att antalet dödsfall minskade naturligtvis drastiskt. Och faktum är att produktiviteten ökade också radikalt. Därför att rädslan hos de här arbetarna som gick på de här balkarna och så vidare försvann. Därför man visste att ramlade man så var det inte slutet. Och det var inte så att folk bara, hoho, kolla in mig här och hoppa ner i nätet. Det gjorde man inte. Det var tillräckligt långt ner för att vara, så att säga, ganska skräckinjagande. Men det var effekten av det. Evig säkerhet har samma effekt. Någon säger så här, ja liksom, men då kommer folk att utnyttja det här. Ja, det kanske finns de som gör det. Men Gud vet också det. Och i Romarbrevet 12, verserna 1-2, så står det att frambär era kroppar som ett levande offer. Det är vers 12. Nej, inte vers 12. Kapitel 12. Men de första 8 verserna i Romarbrevet talar om vad då? Vår ställning i Kristus. Vår frälsning som är evig. Och verserna 9, 10 och 11 talar om Israel. Varför är Israel inkastat efter att han har talat om frälsningen och innan han går över på de praktiska frågorna? Jo, det är för att Israel är en bild av hur trofast Gud är. Om Gud bevarar nationen Israel, då bevarar han också i frälsningen. Så Gud tar in den biten också där. Och i Efesierbrevet 4:1 står det, vandra värdigt den kallelse ni har fått. Kapitel 4, hur många kapitel är det i Efesierbrevet? 6 stycken. De 3 första handlar om vår ställning i Kristus. De 3 sista handlar om vår vandring med honom. Samma upplägg i Romarbrevet. Varför? Jo, därför han etablerar först den doktrinära sanningen om vem jag är i Kristus och vad frälsningen innebär. Och på detta sätt så vet vi att det finns ingenting som vi kan göra för att någon ska, eller för att vi ska kunna förlora vår frälsning. Nästa fråga är, kan en troende se ut som en otroende? Det vill säga, om jag träffar på en människa som hävdar att de är troende men uppenbarligen lever i köttet, kan det ändå vara möjligt att den personen är frälst? Svaret är ja. Vi har Mose, vi har David, vi har Paulus. Alla de här 3 killarna var ju som bekant mördare och de har skrivit förmodligen 1/3 av Bibeln, samma de 3 ihop. Men de säger, ja men de omvände sig. Ja, men David levde kanske 1 år innan profeten kom till honom och han omvände sig. Mose levde 40 år i öknen innan Gud uppenbarades för honom i busken. Tänk om han hade dött under den tiden. Vad hade hänt då? Hade de inte varit troende? Vi kan titta på en man som heter Lot. Och han finns omskriven i andra Petrusbrevet. Och kapitel 2. Andra Petrusbrevet. Kapitel 2 och verserna 7-8. Men han frälste den rättfärdige Lot. Som plågades av det ogudaktigas utsvävande liv. Den rättfärdige mannen bodde nämligen bland dem. Och dag efter dag plågades han i sin rättfärdighet. Det var den 3:e gången. Hans rättfärdiga själ av att se och höra det onda som de gjorde. Herren vet alltså att frälsa de gudfruktiga ur frestelsen. Och att hålla de orättfärdiga i förvar och straffa dem fram till domens dag. Lot var rättfärdig 3 gånger. Vi vet att han var kommunpolitiker. Bara det är en otrolig synd, håller jag på att säga, belastning. Nej, men han var, det står att han, varför var han en kommunpolitiker? Det står att han satt i stadens grind, alltså i ingången. Och där satt alltid stadens råd. Så vi vet att han tillhörde den styrande eliten i Sodom och Gomorra. Han gav sina döttrar till de här homosexuella männen som kom och sa att släpp ut de här gästande männen som egentligen var änglar. Så nej, men rör inte dem, ta mina döttrar istället. Ja, ganska intressant man hur han tänkte. Dessutom var han berusad vid ett tillfälle och hans döttrar gick in till honom och blev båda med barn och blev han blev förfad till moabiterna och till ammoniterna. Berusat incestförhållande. Det här var Lot, den rättfärdige Lot. Tre gånger står det att han var rättfärdig. Varför? Därför att han levde gott, därför att han var en bra kommunpolitiker där i Sodom och Gomorra, därför att han aldrig rörde några rusdrycker, eller för att han tog hand om sina döttrar, eller för att han inte gjorde några andra dåliga saker. Nej, helt enkelt därför att han hade trott i sitt hjärta. Hans fader Abraham var rättfärdig i Romarbrevet 4:3 på grund av att han trodde Gud. Det räknades honom som rättfärdig. Samma sak med Lot. Han hade Abrahams tro. Synden har alltid konsekvenser. Glöm inte det. Om någon tror att evig säkerhet ger mig en ursäkt att synda obegränsat. Synden har alltid konsekvenser. Men en av konsekvenserna är inte att vi går förlorade i helvetet. Men konsekvenser har synden alltid. För känslorna, för samvetet, för mina beslut, för min omgivning, för mina eviga belöningar. Vi kan göra listan väldigt, väldigt lång. Synden har alltid konsekvenser. Tro ingenting annat. Kan jag sluta som ateist och ändå vara frälst? Samtalade med en person nyligen som hade haft förmånen att leda någon till tro för en tid sedan. Och det var ganska uppenbart att den här personen kom till tro. Därför att det var inte bara liksom någon emotionell handling, utan det var mycket uppenbart att de hade blivit tilltalade av Gud. Den helige ande ledde dem. De hade bett tillsammans. Han hade tagit emot. Sen hade han träffat personen senare. Den här personen sa, jag tror inte längre. Och personen frågade mig, liksom, är det verkligen möjligt att avsäga sig den här tron? Är det verkligen möjligt liksom, att blev den här personen inte frälst? Det vet vi naturligtvis inte. Men kan mycket väl vara så. Därför att om jag inte när den tro som jag har fått. Jag får tro. Den helige ande gör sitt verk i mitt hjärta. Jag hör evangelium och jag sätter tro till det. Och denna lilla tro som jag sätter på det rätta objektet, det vill säga Jesus Kristus, är frälsande. Och nu är jag inne. Det är mitt inträde. Denna lilla tro som ett senapskorn som jag sätter på personen och verk, personen Jesus Kristus och hans verk på Golgata, det frälser mig. Det är en gåva, den är av nåd, den kommer genom tro. Så ingen tvekan om det. Men om jag inte får någon som helst undervisning, och om jag inte vittnar om den här tron, jag tror att det finns ett starkt samband med att gömma tron, det vill säga att jag inte vittnar om den tro som jag har, och att den här tron på något sätt kvävs inom mig. Och tror att det var kanske fallet. Och liksom yttre press utifrån. Men i första Timoteus 1:19 så talas det om någon som har lidit skeppsbrott i tron. Men betyder det att den personen förlorar sin frälsning? Nej. Betyder det att den personen inte var frälst från början? Nej. Det betyder bara att de satte sin tro på någonting annat. De har den frälsande tron. De är pånyttfödda. De har ett arv som väntar på dem. Finns det några konsekvenser av att förneka tron? Självklart. Men De är fortfarande frälsta. Galaterbrevet 5:16 talar om att vandra i anden. Och om det inte var möjligt att vandra i köttet, varför skulle han ens skriva det? Självklart är det möjligt att vandra i köttet, men så vandra i anden, så uppfyller ni inte köttets krav eller lidelse. Och jag tänkte på det också, att kan en troende se ut som en otroende? Ja, självklart. Vi vet ju inte vad som döljer sig i en människas hjärta, eller hur? Vi tror att om vi slutar göra vissa saker till det yttre, eller vi börjar göra vissa saker som förväntas av oss, så ser vi ut som kristna och vi är okej. Men vad säger Bibeln egentligen? Läs exempelvis i Ordspråksboken kapitel 6. Jag tycker den här lilla listan där är så intressant. Ordspråksboken kapitel 6. Och versarna 16 till och med 19. Här är en lista på 6 eller 7 grejer. 6 ting är det som Herren hatar. Jag 7 som han avskyr. Stolta ögon. En lögnaktig tunga. Händer som utgjuter oskyldigt blod. Ett hjärta som smider onda planer. Fötter som skyndar till det som ont. Den som främjar lögn genom att vittna falskt. Och den som vållar trätor mellan bröder. Hur många av de sakerna är yttre synder? Knappast inte någon. Alla är saker som har med tankeverksamheten att göra. Hjärta, de inre grejerna. Och är det möjligt för mig att vara oförlåten? Eller oförlåtande, rättare sagt. Tänker på Matteus 18. 2 tjänare. En var skyldig sin herre massor av pengar. En summa motsvarande i dagens penningmått många, många, många miljoner. Och kunde inte betala. Han fick allt efterskänkt. Han går direkt ut, möter sin medtjänare som var skyldig honom en struntsumma. Kanske motsvarande en hundralapp i våran pengamått mätt. Och han kan inte förlåta honom. Det står att herre blir väldigt arg på honom och sa, om jag förlåter dig så mycket, varför ska du inte då förlåta din medtjänare? Jag tänkte på oförlåtenhet. Så kan en troende se ut som en otroende? Ja visst, jag kanske inte gör vad Lot gjorde. De här yttre grejerna och så vidare. Men det är så många saker som döljer sig på insidan. Våra hjärtan och så vidare. Så kan en troende se ut som en otroende? Ja, har jag trott på Jesus? Jag kan inte göra något för att förlora frälsningen. Jag kan se ut som en otroende, ja. Måste vi överlåta oss själva till Kristus för att bli frälsta? Det är min tredje punkt, min tredje fråga. Det jag kommer ifrån, Tranås, så var det en tältkampanj där 1972. Och den var i Brästorp, där har ni varit och spelat badminton. Vet jag. Och
Stigahallen.
Ja, det slutade med att 180 personer kom till tro under den här kampanjen. Och de förlängde den. Det var en vecka först, sen förlängde de den. Så jag tror att samma evangelist var kvar 3 veckor eller något i den där stilen. Och det var verkligen en väckelse. Det var många unga och det var idrottsmänniskor och det var alla möjliga människor. 10 år efter så gjorde en lokal tidning ett reportage om detta. Vad hände med den här väckelsen? Och de lyckades inte få tag på mer än en enda person som kunde träda fram av de här 180 som ville träda fram och ge ett vittnesbörd om att de verkligen hade kommit till tro. Jag vet inte vilka de här personerna var. Jag vet några stycken faktiskt. Jag har ingen aning vad som hände. Kom de till tro och så vidare. Men vad säger, ja visst, men liksom, vadå, de överlät sig ju aldrig liksom, va? De bara drogs med av det här emotionella, och de reste upp sin hand liksom, och de gick fram till altaret där, och någon bad för dem, och alla de här grejerna liksom, det var ingen äkta tro. Jag tror inte det alls. Jag tror de allra flesta av dem faktiskt blev troende på riktigt, men de hade inget vittnesbörd, de hade ingenting som närde deras liv. Men vad är det jag måste göra? Vad är det jag måste göra om jag hör eller vill bli frälst? Svaret finns väldigt enkelt i Apostlagärningarna kapitel 16. Paulus sitter i fängelse. Han sitter där tillsammans med ska se, var det Barnabas eller var det Silas? Silas var det. Paulus och Silas. Ska se nu, verserna 30-31. Och ni vet vad som hände. Fängelset drabbas av en jordbävning. Kedjorna försvinner, dörrarna öppnas och fängelsevakten redo att ta sitt liv, för han var ansvarig för de här fångarnas eller för de här fångarna. Och vad händer? Jo, Paulus eller han kommer till Paulus och så säger han så här: sedan förde han ut dem och frågade: ni herrar, vad ska jag göra för att bli frälst? Okej, frågan kan inte bli rakare, eller hur? Och då får han till svar i vers 31. De svarade: tro på Herren Jesus så blir du frälst, du och din familj. Okej? Okay? Så det enda kravet är att tro. Tro på vad? Tro att Jesus har existerat? Eller vadå? Alltså att Jesus var Guds son, att han dog på korset för våra synder. Om jag tror detta, att han dog, blev begraven och att han uppstod igen, och att han gjorde detta för min skull, ja, då blir jag frälst som en gåva. Det står ingenting annat. Alltså, ja, du måste lova nu för all evighet att du lever ett rätt och riktigt liv. Det måste du göra. Och du måste lova att du ska ge tionde. Du måste lova att du aldrig missar en gudstjänst i resten av ditt liv och så vidare. Nej, de kraven finns inte. Självklart vill Gud att vi ska vara aktiva i den församling som han har satt oss i. Självklart vill Gud att vi delar med oss av de gåvor som vi har fått. Självklart vill Gud att vi är aktiva med allt det. Men det är inte frälsningsavgörande. Det frälsningsavgörande är om jag tror att Jesus Kristus är Guds son och att han dog för mina synder på korset. Att han dog och blev begravd och uppstod igen. Det är, enligt 1 Korinthierbrevet 15, evangeliets kärna. Ingenting annat, ingenting mera, ingenting mindre. Och det är det budskapet vi har, i all enkelhet. Så, måste vi överlåta oss själva till Kristus för att bli frälsta? Nej. Men Johannes 3:16 är ett annat exempel på detta. Väldigt enkelt och tydligt språk. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan att ha evigt liv. Hur många krav finns det i den versen? 1. Tro. Ingenting annat. Bara att tro att han är den som han har sagt sig vara och att han har gjort det som han har sagt sig vara. Det vill säga faderns vittnesbörd i 1 Johannes kapitel 5. Att fadern har sänt sonen in i denna värld. Tro detta vittnesbörd och du blir frälst. Så alla andra villkor som vi läser om i Bibeln, de har med lärjungaskap att göra, de har med helgelse att göra, men de har inte med rättfärdiggörande och rättfärdigförklarande att göra, av frälsning. Så det är inte bönen vi ber som frälser oss, utan det är tron som vi uttrycker i bönen. Förstår ni skillnaden? Mm. Det, när jag ber med någon, vi ber ofta liksom, kan du be med mig till frälsning? Det är inte att bönen frälser dem, men det är tron som de uttrycker i bönen. Och det är vi som hjälper dem att be den här bönen så att de kan komma till tro. Så, kan en troende göra något för att förlora frälsningen? Nej. Kan en troende se ut som en otroende? Ja. Måste vi överlåta oss själva till Kristus för att bli frälsta? Nej. Kan jag veta att jag är frälst? Det är frågan som många säger. Nej, ja, vi är evigt frälsta, men det vet vi inte förrän allting är över. Därför att om jag inte bar tillräckligt med frukt i livet. Men titta på, vad säger han? En del säd föll vid vägkanten. Del föll bland stenarna. Del föll bland törnerna. Vi ser redan där att 3/4 av de här fröna som föll i en annan jordmån än någonting som bar frukt. Och bland de som bar frukt så står det att en del bar 30-falt, 60-falt, 100-falt. De allra flesta kristna bär ingen eller väldigt lite frukt. Jag vet att man inte gillar den tanken och säger, men de är inga riktiga kristna. Finns inga köttsliga kristna. Jo, det gör det visst det. Det finns visst köttsliga kristna. Den majoriteten av alla kristna. Jag beklagar det, men tyvärr är det så. Och det har ingenting att göra med, liksom, men så är det. Och det är ingenting som vi kan göra någonting åt. Men kan jag veta att jag är frälst? Ja, men säg någon, ja det kan jag veta genom att jag prövar mig själv. När det står i andra Korinthierbrevet 13:5. Se inom er och se om ni består provet. Består provet för vad? Att vi är frälsta eller att Kristus är i mig aktivt och kontrollerar mig. Det är en helt annan sak. Men det är inte en frälsningsvers. Och jag ser inom mig och säger okej, hur mycket frukt måste jag bära för att kunna veta att jag är frälst? Ja, det är en svår fråga. Det blir väldigt subjektivt. Det beror på vem du frågar. Hur mycket frukt ska jag bära? Du frågar i olika kulturer, olika länder, olika platser, olika individer. En del tycker att det är synd, en del tycker andra. Visst finns det det som är synd. Det är Gud som avgör, inte kulturer, inte vi. Men vad det än är, så är det så att jag kan inte basera min frälsningsvisshet på mitt fruktbärande. Jag måste basera det på någonting som är objektivt, det vill säga ett löfte som Gud ger mig. Och vad är det löftet? Jo, vi läste det nästan, eller citerade det här förut i 1 Johannes 5. Jag älskar den här versen därför att den är så fantastiskt. Det står så här: detta skriver jag till er för att ni ska veta att ni har evigt liv, ni som tror på Guds sons namn. Okej, detta, vad är detta? Då tittar vi på det omedelbara sammanhanget. Vi börjar i vers 1. Var och en som tror att Jesus är Kristus, han är född av Gud. Var och en som älskar Gud som har fött, älskar också den som är född av honom. När vi älskar Gud och håller hans bud, då vet vi att vi älskar Guds barn. Detta är kärleken till Gud, att vi håller hans bud, hans bud är inte tunga. Till allt som är fött av Gud besegrar världen. Detta är segern som har besegrat. Detta är den seger som besegrat världen, vår tro. Vem kan besegra världen utan den som tror att Jesus är Guds son? Det är segern. Det är han som kom genom vatten och blod, Jesus Kristus, inte bara genom vattnet, utan genom vattnet och blodet. Och det är anden som vittnar eftersom anden är sanning. Det är 3 som vittnar: anden, vattnet, det vill säga ordet, och blodet som Jesus utgöt. Och de 3 säger ett och detsamma. Om vi godtar människors vittnesbörd så ska vi veta att Guds vittnesbörd är för mer. Eftersom detta är Guds vittnesbörd, att han har vittnat om sin son. Den som tror på Guds son har vittnesbördet inom sig. Den som inte tror på Gud gör honom till en lögnare, eftersom man inte tror på vittnesbördet som Gud har givit om sin son. Och detta är vittnesbördet. Gud har skänkt oss evigt liv, och det livet är i hans son. Den som har sonen har livet. Den som inte har Guds son har inte livet. Så enkelt är det. Att vad är det vi ska tro? Detta skriver jag till er för att ni ska veta att ni har evigt liv, ni som tror på Guds sons namn. Så vad är det vi ska tro? Faderns vittnesbörd. Att han har sänt sin son in i världen för att dö för våra synder. Vi lever idag i vad jag kallar för en epidemi av postmodernism. Och jag ska inte förklara ordet mer än så mycket som att det har att göra med relativism. Att det finns ingen riktig sanning, utan allting är relativt. Och det enda som vi kan veta är att vi inte kan veta. Har ni hört det någon gång? Ja, det enda som vi vet, det är att vi ingenting vet. Eller allting förändras. Det är det enda liksom som liksom, och då ursäktar vi oss med det tills vi kommer till någonting som är känsligt och det bränner till hos oss själva. Helt plötsligt, då är det annat. Då är liksom sanningen objektiv helt plötsligt. Den sanning som jag har i mitt eget hjärta. Men annars finns det ingen. Så om jag ska börja se inom mig själv att allting är relativt. Hur mycket frukt ska jag bära? Hur mycket ska jag, liksom, kan jag verkligen tro att Gud har sagt, han har gett ett löfte. Jag trodde på det. Nu är jag evigt frälst. Jag kan inte förlora den. Är inte det lite grann att överdriva? Faktum är att en pilot som flyger ett flygplan flyger. Vi tänker alltid liksom att man tittar ut och ser att var befinner jag mig nu? Men det går inte att lita på det, särskilt inte när man kör in i ett moln eller ett oväder. Man vet inte om man flyger upp och ner eller någonting. Man har ingen aning, man har ingen uppfattning om var man är. Så ska man gå efter liksom vad som är upp och ner, då fungerar det inte. Vad går man efter? Instrumenten. Det är instrumentet som säger att jag är så och så högt över backen. Det är instrumentet som säger att huvudet är upp och fötterna är ner och så vidare. Och det är dem jag litar på. Inte min uppfattningsförmåga. Vad som är upp och ner och så vidare. Och det är precis samma sak när vi flyger genom livet. Om jag försöker att basera min frälsning på hur det känns liksom. Är jag frälst idag? Nej, det känns inte så, för att jag gjorde inget bra förra veckan. Och vissa dagar, du, jag har inte syndat på 4 minuter nu liksom. Det känns riktigt bra. Nu tror jag att jag är frälst här. Vi blir så subjektiva. Men vi har instrument. Ett instrument framför oss. Ordet. Detta skriver jag till er. Faderns vittnesbörd om sonen. Att ni som tror på honom har evigt liv. Jag kan veta det. Hur mycket det än stormar omkring mig. Vilken typ av oväder. Hur stort det här åskmolnet som jag just flög in i är. Jag har ingen aning om vad som är upp och ner i mitt liv. Utan det är bara instrumenten som kan berätta det för mig. Det är bara skriften som kan tala om det för mig. Och jag avslutar med att läsa ett par härliga versar. Johannes 5, 24. Johannes evangeliets 5:e kapitel, 24:e versen. Amen, amen, säger. Det är alltid det här amen, liksom när han säger det 2 gånger. Amen, lyssna. Amen, amen, lyssna riktigt noga. Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under domen utan har övergått från döden till livet. Han kommer inte under domen. Det är ett påstående. Liksom, det är redan klart. Och sen står det att han har övergått från döden till livet. Det är redan en avslutad handling. Så i det ögonblick jag tror så har jag övergått från död till liv. Jag kan inte gå tillbaka. Det är redan ett faktum. Vänd på bladet, antar jag, kapitel 6 och vers 47. Amen, amen, där har vi det igen, säger den som tror har evigt liv. Står det inte att den som tror får ha evigt liv så länge? Eller den som tror kanske har evigt liv om han trodde tillräckligt mycket. Så att den som tror har evigt liv. Inga konstigheter. Och det enda som får mig att gå framåt, det är det objektiva löftet om Guds ord. Jag har ett skyddsnät under mig. Jag har inte tänkt att hoppa från bron ner i nätet Men det finns där och jag vet det. Jag kan inte falla längre än ner i faderns armar. Och i Filipperbrevet 4:8 står det: tänk på dessa saker. Och sen ger han en lista. Tänk på det som är gott och riktigt. Tänk inte liksom på det subjektiva, det mänskliga, det humanistiska, det religiösa. Utan tänk på dessa ting. De objektiva sakerna. Instrumenten i flygplanet talar om var jag befinner mig. Skriften talar om för mig var jag finns, var jag är i min vandring med honom. Och Kolosserbrevet 3, 1 och 2. Sätt era sinnen på dessa ting som finns på jorden. Nej, står det inte. Sätt era ting på de ting som är där ovan där Kristus är. Därför att varför då? Därför att era liv i Kolosserbrevet 3:3 är dolt i honom. Det vill säga, vi är i honom. Det är vårt liv. Vi ska inte tänka i enlighet med någonting annat än hans skrift, hans instrument. Det är det enda som kan tala om för oss vilka vi är, vem Kristus är, vad han har gjort för oss, vilka vi är i honom. Så svaret på kan jag veta att jag är frälst är ja. Så fyra frågor. Kan en troende göra något för att förlora frälsningen? Nej. Kan en troende se ut som en otroende? Ja. Måste man överlåsa sig till Kristus för att bli frälst? Nej, bara tro. Och kan jag veta att jag är frälst? Ja, om jag har trott på hans löfte. Då har jag övergått från döden till livet. Jag vet att jag inte kommer att komma under domen. Så här är vi ber för de här tankarna. Välsigna dem nu för våra hjärtan. I ditt namn. Amen.